Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är du välkommen till ännu en MotoGP-podd. Även du, Andreas. Välkommen.
Ja, vad generös, tack.
Visst är det kul att vara här tillsammans?
Med MotoGP-podden och Lion och Mårtensson.
Ja, ja, vad tänker roligt. Med mig? Och med,
ja. Ja, det är superkul. Det kan inte bli bättre. Hur är läget?
Med mig är det bra. Jag blev upprymd och den upprymdheten sitter kvar än efter racet i söndags. Alltså, vi sa det nästan i korus där vid målgång. Båda jublar ju när Oliveira tog segern där. Jag tycker det fortfarande är så här överraskande, det är roligt, det är spännande och ja, bra. Ja,
det är kul. Sista varvet, sista svängen, det är ju det vi älskar, är det inte så?
Jo, det är ju det.
Det så, jag tycker det.
I det ämnet, kanonbra. Ja. Känner mig ganska pigg i övrigt också, så att det är, ja, det är en bra afton, måste jag säga.
Är du redo till att underhålla våra lyssnare nu på en timmes MotoGP-podd?
Blir det timme idag då?
Ja. Vi brukar alltid säga att det tar en liten stund bara. Det här blir nog fullt, inte en timme. Sen tar det en och en halv till slut och så får vi klippa ner istället.
Ja, jag är redo. Jag tycker jag känner mig redo. Vi kan dra igång. Jag känner mig laddad. Pumpad. Ja,
då får du dra ingressen.
Ingressen blir att vi snackar plus och minus. Vi kommer komma in på, tror jag, flera ämnen ihop med det här. För att... det var mycket händelser, båda racehelgerna och den senaste helgen i Österrike då, med allt ifrån reglementstolkningar, jämnt mästerskap, fortsatt skadad regerande världsmästare och så vidare. De punkterna kommer ge sig och sen får vi se var vi hamnar i den här timmen då, om vi siktar på en timme.
Ja, men vi siktar på en timme. Såg du Indy 500?
Jag hade som målsättning att göra det och sen... blev det annat. Jag tyckte det jag hade suttit annat. Framför skärmen så mycket. Men ja. Däremot läste jag resultaten. Det var ju inga svenskar i topp 10.
Nej, det var det inte. Det var Rosenqvist på 12:e och Eriksson bröt efter 24 varv eller något liknande.
Ja, sen läste jag att Alonso kom någonstans kring sin startposition.
Ja, det är möjligt. Sato vann i vilket fall som
helst. Mm, det såg jag. Mm. Och det är inte så många som har vunnit flera gånger.
Nej. Bra. Lite koll har du.
Jag har
även
lite
på bilracing.
Jag tycker att det är rätt kul det där. Det är ett häftigt lopp.
Ja, 80. Det är grymt häftigt.
Visst blir det runt 80 mil i det här racet?
Ja, det är det ju.
Det är länge.
500 miles gånger 1,6.
Ja, jag försöker relatera till det där. Jag som åkt långlopp då, men det är de längsta stinten med motorcykel, det var ju ungefär dryga två timmar. Sen, ja, inte på ett stint, utan då var det in och få bränsle och däck då. Men det är länge att sitta i sadeln. Bil är ju ett annat, men det går ju å andra sidan vansinnigt fort det där.
Ja, ja, det gör det. Nej, men det är kul på något sätt ändå, tycker jag. Nu är det bilracing vi pratar om helt plötsligt.
Men du blev laddad, eller du såg det racet?
Ja,
eller?
Jag såg det. Ja. Ja, absolut. Det missar man inte. Jag missar inte det.
Man borde inte göra det.
Nej.
Nej, men du, ska vi koppla tillbaka till hojarna där då?
Vi kör det som hände lite tidigare under den dagen, ja.
Mm. Och då var det fullt påställ för oss. Det var andra raka racehelgen. och dramatik igen. Jag vill lyfta, jag tycker att vi ska börja direkt med plus och minus sidan där.
Ja, ska vi börja med plus och avsluta på plus?
Ja, vi varvar emellan där. Det är vi med på. Ja. Vi börjar med det största plusset.
Ja.
Vad säger du då?
Ja, det finns bara ett första plus och största plus. Och det måste ju vara Miguel Oliveira och KTM.
Ja, det får gå in i samma rubrik.
Ja, det får faktiskt göra denna gång. Får du göra det. Tyvärr, Oliveira, du får inte ett plus för dig själv. Men du får det tillsammans med ditt fabrikat.
Mm. Vi sa ju namnet i, som jag sa i... Jag tror man säger det korus om man säger det samtidigt där. I vilket fall så... Ja, det var... Man såg att han var med fartmässigt. Men till sen då få till det där sista delen på racet och sista varvet och ta segern. Jag tyckte det var mäktigt gjort av honom.
Det var det. Sen tog jag den där segern på grund av andra omständigheter. Men fortfarande så var han smart... Och höll sitt vanliga spår och så såg han givetvis vad både Miller och Paulus Berger höll på med precis framför honom. Så han visste ju att det här kommer inte gå, det kommer inte gå helt enkelt. Och smet förbi två segern.
När upptäckte han det? Mellan kurva 9 och kurva 10? Eller?
Jo, men han såg ju att Miller kom tillbaka på Paulus Berger. Så att det var ju ganska givet att attacken skulle komma. Sen att de inte höll sig på banan, eller Mille höll sig till banan till slut, men det var ju, han missade utgången helt och hållet. Så att Paulus Berger, han var ju ute i periferin och åkte. Och så kunde han bara åka förbi. Det var som Mille sa där, liksom, att han såg någon KTM på sidan och hörde bara... Det var KTM där.
Men det är Oliveira som förare och som person då, ganska, han har varit målmedveten och jobbat sig fram till den här styrningen och sen haft lite otur. Han hade otur förra året med skada, han har haft otur här i år med att bli omkullkörd och inte riktigt fått ut sin potential, men nu smäller det till med seger direkt.
Ja, alltså potentialen har han inte riktigt visat i MotoGP, men vi ska komma ihåg att det är hans andra säsong och förra säsongen så var han skadad. Så att han kan inte ha gjort mycket bättre än vad han har gjort egentligen. Och att han skulle ta segern, han börjar med en första pallplatsen blir en seger. Och på en KTM dessutom, som inte hade en seger förrän tills i år.
Nej. Och dessutom i ett satellitteam då, det visar ju också hur väl KTM har satsat. Det gäller ju för sig andra fabrikat också, men det är ett väldigt... De är väldigt jämnt fördelade resurserna mellan teamen och framförallt då maskinmaterialet.
Ja, det märker man ju just på de grejerna. Ju.
Ja, plus för Oliveira. Det är vi eniga.
Ja, ska vi dra lite hans karriär då?
Ja, gör det.
Lite smått bara. Han körde Moto3 första året 2012. Han körde Aprilia med 125 2011. Det blev ju som sagt då Moto3 2012. Ingen vidare resultat första säsongerna. Sen hade han två säsonger där, 13 och 14. Han körde Mahindra. Och Mahindra har ju faktiskt skolat ganska många bra förare. Jag tänker på en annan förare, Banjaye. Visst har han kört Mahindra?
Ja.
De var ju lite efter maskinmaterialsmässigt Mahindra. Men de däremot skolat väldigt bra förare. Och kanske en konsekvens av att de var lite efter.
Ja, men ibland blir det ju så. Det tänker jag också på när det gäller förare som har åkt på lite sämre material. Då har de behövt utveckla andra sidor hos sig själv. Det är inte allt. Vissa finns ju också. Vissa exempel finns ju där teamen också jobbar väldigt bra ihop. Men som du är inne på här tror jag. Då handlar det om att man som förare får göra någonting extra för att hänga med.
Ja.
Och då blir det plötsligt lätt när man får konkurrenskraftigt material.
Exakt. Precis så. Så tar vi 2013 och körde han alltså Mahindra och väldigt fin svit där. Vi ska komma ihåg att detta är Moto3. 7, 5, 4, 6, 4, 4, 8, 9, 5, 7, 5. Hela tiden där. Och sen blixtrar han till då med en pallplats i slutet av året i Malaysia. Året efter Mahindra återigen. Pallplats i Holland. Eller Nederländerna. Jag kommer ihåg den på Assen när han tog den där pallplatsen till slut. Och sen andra, ganska jämna resultaten då. Och sen till året efter, då satt han ju på en KTM-cykel för Ayo. Tog 6 segrar den säsongen, slutade 2 i mästerskapet. Och tog 3 raka segrar. Tar vi hans 5 sista race där, 6 sista race. 4 segrar, 2 andra platser.
Då smällde det till ordentligt.
Då smällde det till ordentligt. Och jag kommer ihåg den säsongen, även den. Han hotade ju Danny Kent till slut. Det var ju Kent, han fick ju helt...
Ja, han fick hicka.
Han totalt. Fick verkligen hicka.
Det var, och den hickan började ju någonstans redan mitten av säsongen för Kent.
Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Vi ska se om jag kan få fram hur många poäng det skilde till slut mellan Danny Kent och Oliveira. Det skilde 6 poäng till slut. I Valencia så slutade då Kent på 9:e plats. Och Oliveira vann racet.
Det höll ju på att bli en total genomklappning, ja, även där.
Verkligen. Som sagt, som jag sa, sista 6 racen, nu snöar vi in ordentligt här på Oliveira, men fortfarande, sista 6 racen, 2 andra platser och 4 vinster alltså för Oliveira. Medan Kent har 6:a, Samfollan, 6:a, Samfollan, 7:a och 9:a. Vilken genomklappning.
Ja, riktigt. Spaghetti och genomklappning och allt möjligt på Kent där.
Ja, verkligen. Och sen vidare, om vi nu går in på Danny Kent och vi tar hans vidare karriär, så har ju det blivit också pannkaka av det.
Verkligen. På alla möjliga fronter.
Verkligen. Körde väl, han kör en BSP nu igen. Eller han gjorde, men sen fick han ju kicken från dem för han gjorde något.
Han gjorde något som inte var överensstämmande med lagboken. Civilt.
Ja, exakt.
Vill jag minnas.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
Med bordskniv.
Var det så?
Nej, jag vet inte vad det var. Han var ju med något... Ja, det var i utkanten av någon gäng var det. Kring några pengar och... Ja, ja det
vi
var...
Får anledningar.
Ja, jag minns inte exakt, men det var ju något på fel sida lagen i alla fall.
Ja, det kommer jag också ihåg. Vi får kanske anledning att komma tillbaka till Danny Kent.
Ja.
När han blir aktuell i den här MotoGP-podden. Det vet man inte. Det kanske kommer.
Kanske.
Sen fortsatte karriären i alla fall för Oliveira 2016 på ett Carlex-chassi i Moto2. 21 plats där slutade han på. Ingen vidare. Andra året i Moto2 slutade med en 3:e plats totalt. 3 raka segrar i slutet på säsongen. Året efter, 2018, då blev han 2:a i mästerskapet. Och hotade ju om även segern där i mästerskapet från, var det Bagnaia som vann. 306 poäng för Bagnaia, 297 för Oliveira. Så han var alltså...
Starkt på slutet.
Visst var han 6 poäng ifrån i Moto3.
Mm.
Och i Moto2 var han alltså 9 poäng ifrån och blev världsmästare. Men lyckades inte. Och sen första året då, 2019, förra året i MotoGP.
Mm. Ja, men stabil förare som också, ja, men som får chans att blomma ut nu då med bra maskinmaterial också. Det ser ju riktigt lovande ut för fortsättningen den här säsongen och även för nästkommande säsong när nästan ska vara, när dessutom ska vara i fabriksteamet.
Exakt. Han och Brad Binder då till nästkommande säsong.
Ja, du nämnde även KTM på plussidan här då.
Jag tycker det. Vi slår ihop de två. KTM har ju tagit extremt stora kliv framåt den här säsongen. Större än vad jag någonsin kunde tro faktiskt.
Ja, och jag håller med dig.
En del av MotoGP-experterna, de rankar till och med KTM som den bästa cykeln just nu. Från att vara 5:a ganska länge och sen bara hopp, 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 hopp. Och sen är man uppe på en första plats.
Mm.
Sen vet jag inte riktigt om det stämmer. Kanske på Red Bull Ring.
Ja, men undrar om man inte kan ta med Binders varvtider på Jerez då?
Ja, men det är precis så man...
Det är väl där någonstans som det är i så fall. Då har man ju lite bredare. Samt seger i Tjeckien dessutom.
Och så stark i Red Bull Ring.
Ja. Och de var ju superstarka på Red Bull Ring. Det var ju inte så... Det var mindre förvånande än... Ja, framförallt Jerez var ju... Det var ju lite... det var mera... förvånande för min del att det blev så bra varvtider där.
Det blev väl som det blev den där racehelgen med det festet som var.
Ja.
Men fortfarande så har ju de varit med. KTM har ju varit med vända racehelg. Vi har kört i år. Har de varit med?
Ja, definitivt plussidan på KTM.
Nu tappar de ju dock sina fördelar.
Det kan bli annorlunda framöver då.
Ja, det kan bli annorlunda.
Å andra sidan så är det ju inte så stora förändringar som tillåts till nästa år, om ens några.
Nej, inte med motorerna. Men till nästa år kommer de ha 2 färre motorer att använda. Det är det första. Men det gäller alltså inte från och med i år, utan det gäller från och med nästa år. Motorerna får ändå inte utvecklas från i år till nästa år. Så där blir det ingen skillnad för något av märkena. Dessutom ligger KTM inte risigt till överhuvudtaget med deras åtgång på motorer. Inte som Yamaha till exempel. Utan de använder 2 eller 3 motorer. Precis som är normalt vid den här tidpunkten på året. Med så många tävlingar som har gått. Däremot så har man ju det här testförbudet istället.
Ja, men då tänker jag att just i nuläget då, när inga andra fabrikat heller får fortsätta utveckla, så är de är ju redan på ett bra läge där. Så att...
De är på samma nivå som de andra och får testa lika mycket som alla andra gör.
Ja, det ser bra ut för den här och kommande säsongen. Mm. För KTM.
Tycker också det.
Mm.
Det gör det.
Ja, spännande. Det var första plusset. Det blev långt utvik på
Oliveira.
Ja, men
det blev ju det. Men jag tycker han var värd det, Oliveira.
Även på Danny Kents privatliv.
Som till och med civil. Det. Ja. Oliveira fick en BMW M4 också.
Det fick han.
Jag var glad för att han fick den, så att inte Polly Sparger eller Dovi eller Marquez eller någon annan fick den.
Ja. Jag tyckte Rossi. Också det var roligt. Ja, det var bra.
Det var bra.
Mm.
Det var bra. Han behövde den, åtminstone just nu behövde han den mest.
Ja, det tror jag också.
Sen så nästa år när han blir fabriksförare så kanske han kan köpa egna.
Ska vi skifta fokus till minussidan?
Nu tar vi något negativt.
Vi tar något negativt och där vill jag lyfta... Då blir det utifrån resultat, det blir ju mycket det. Yamaha på minussidan. Det var inte lika förvånande som det här att KTM tog stora steg framåt i år. Men Yamaha hade ju... Men de visar ju, tycker jag, prov på fart rakt fram. Till viss del där, Jerez. Det var med bra på i Tjeckien. Sen uppstod det ju det här som uppstod just med Yamaha nu. Det var ju mycket kring bromsproblem den här helgen. Och sen svajiga resultat rakt igenom på förarna.
Ja, bästa Yamaha i racet alltså Rossi på 9:e. Det var bästa Yamaha. Sen hade vi då Quartararo på en 13:e. Och sen hade vi Morbidelli på en 15:e. Och Vinales bröt ju. Det var han som orsakade den här röda flaggen.
Ja. Bröt på ett läskigt sätt får man ju säga.
Ja, väldigt läskigt sätt. Men han gjorde det bra också. Hoppa av cykeln där i 200, vad var det, 28?
Ja, men är det kopplat till Yamaha då? Till bromsarna eller till teamet? Vad är det?
Ja.
Vad hamnar vi där?
Vad hamnar vi där, ja. Bromsproblem helt enkelt. Vi såg det på Quartararo cykel redan helg 1. Och då uppgraderade man de andra cyklarna. För tydligen så har Brembo då 3 olika versioner av bromsok att välja. Man har 19 standard, man har 19 high mass och sen har man 2020. Och tittar man på årets modell av Brembo-ok så ser man ganska stor skillnad på dem, för de har de här kylflänsarna på de bromsoken. Som då ska vara till för bättre kylning, helt enkelt. Och Vinales använder standard 19. Och de andra förarna använder då de nya oken från 2020. Någonting som Vinales också provade, men inte riktigt kom överens om.
Men det här, så det är alltså, nu pratar du ok. Nu är det inte bara skivor längre som finns olika diameter och tjocklek, utan det här är själva bromsoken.
Skivor finns ju 4 olika kombinationer. Det finns små skivor, stora skivor, och då är de 340 de stora, 320 de små. Och sen finns det high mass och low mass, alltså tjocka eller tunna. Det är de som finns att välja på. Och man såg ganska stor skillnad. Alla använder ju de stora skivorna. För det är en bromsbana. Brembo rankar ju den här banan som nummer 5. Alltså högsta. Tillsammans med några andra banor som Motegi till exempel.
Mm. Men, och det hänger ihop med att de också kommer i rad de här kurvorna. Kurva 1 och sen är det hårbromsning upp mot kurva 3. Och sen mot kurva 4.
Ja.
Så att sen är det väl lite paus för bromsarna. Men där i de... I den sekvensen, det är ju där det är kritiskt på bromsarna.
Ja, men det är det. Nu fortsatte Vinales att köra med sina 19 standard. För att han hade inte haft några problem under första racehelgen. Utan det var Quartararo som hade de problemen. Och vi hörde ju Johan säga i förra veckans podd att de skulle göra någon förändring. Och det gjorde de också genom att uppgradera till det nya Brembo-systemet. Vilket funkade bättre, men fortfarande inte bra. Sa ju Quartararo, och han hade ju bromsproblem Quartararo också, även fast han hade andra problem också, så hade han ju delvis bromsproblem. Även Rossi såg vi, så de gestikulerade till varandra Quartararo och Rossi när de tog sig in i pitlane under den flaggen. Men sen så hände det då som hände med Vinales, att bromsarna ger totalt upp, och de gav ju upp lite tidigare också. Det var inte från ingenstans det här kom, utan han bromsade ju på sig upp i kurva 4, körde långsamt upp med armen, släppte förbi folk Och sen hittade han tempot igen och bromsarna började fungera igen. Men sen kom det här problemet då.
Läskig situation. Alltså den, det han drabbas av där, då är man ju passagerare totalt som före. Det är bland det mest otäcka man kan vara med om.
Ja, det är det.
Som han ändå räddade ut fint.
Och att han räddade ut det på det sättet som han gjorde, det var imponerande. Och bara liksom glida av hojen så snyggt som han gjorde och klara sig helt oskadd ifrån det. För han gled ju nästan 5 sekunder på asfalten.
Ja, också plus får man ju säga då för skyddsutrustning och annat som håller honom hel i det läget.
Ja.
Men Yamaha där, är det Yamaha då? Är vi eniga om att det är Yamaha som är minus då? Eller är det kopplat till något annat här?
Nej, men jag tycker att det är Yamaha delvis med bromsproblemen. Och då kan man fråga sig varför har de här bromsproblemen just på Yamahan? Och då är ju förklaringen, jag tror att det finns många olika led i det här. Delvis så är det att Yamaha-förarna säger att deras hojar går långsamt på raken, vilket vi har sett.
Det ser man i listerna.
Det ser man enkelt. Vilket gör att då får de ta i väldigt mycket hårdare inbromsningarna istället och bromsa hårdare och ha noll marginal där. Och det är ju inte så att de andra förarna inte bromsar på marginalen, men den här skillnaden mellan att ändå ha kontroll under en bromsning och bromsas så då som Yamaha-förarna gör, den lilla skillnaden kan göra det här problemet. Det kan delvis bero på det. Sen har vi kylningen. Vi såg till andra racehelgen, framförallt på Quartararo-cykel, så var det väldigt stora luftintag till de här bromsarna.
Men det, och den kylningen försämras ju också när förarna ligger bakom varandra. Och då Yamaha-förarna jagar slipstreaming och vill ha extra fart med det. Och då,
exakt,
då blir det ännu sämre.
Då blir det ännu sämre. Mm. Precis.
Så därför hittar man det kanske inte fullt ut, de här problemen då hos Suzuki till exempel, som går aningen snabbare rakt fram, men som är en liknande konstruktion i övrigt.
Ja, exakt.
Ja, då får vi koppla det till Yamaha tycker jag.
Ja, en annan sak med Yamaha är deras motorer. Nu drog de ju tillbaka den här, vad säger man, deras förfrågan till att öppna deras motorer. Den drog de tillbaka för de kunde inte visa de här dokumenten som de andra fabrikaten hade krävt. Eller så ville de inte visa dem. Det förtäller inte historien riktigt. Men de visade inte de här. Och så drog de tillbaka den här, så har de väl hittat på någon typ av fix för just det här problemet som de har med motorerna. Om det handlar om att sänka varvet och ändå lita på att det fungerar, eller vad det kan vara för någonting, det får vi låta vara osagt. Men någonting har de hittat som gör att de kan använda de här motorerna som de då tog i bruk efter Jerez-helgen. Fortfarande är det ju så att de har ju varsin motor borta. Alla utom Quartararo. Hur det gick med Vinales motor efter den här kraschen, det vet vi inte. Det var inte klart under söndag eftermiddagen i alla fall. För då gick Vinales ut och sa att de håller på och undersöker. Och sen dess så går rykten att den motorn också är borta. Då har han bara 3 kvar i så fall. Men vi har inte sett det från någon officiellt håll än.
Då blir det tajt på riktigt.
Då blir det riktigt tajt. Det kommer han inte klara. Tror inte jag.
Nej, det tror inte jag heller. Att det, nej, inte som
inte man, 3 motorer.
Nej, inte som man har tittat på livslängd på, eller cyklerna på de andra. Då måste de göra någonting som gör att motorcykeln kommer gå för långsamt.
Ja, och det kommer bli väldigt byte där. Men jag tror att då kommer de behöva ta en motor till. I så fall, om det är på det sättet. Men som sagt, Morbidelli så ju klarade ju den här smällen som han råkar ut för när den tumlade på ett helt annat sätt. Den här gick ju rakt in i luftstaketet i 180 km i timmen eller något liknande. Så att det är klart att det tar ju också på grejerna.
Ja, vi har en plus och en minus. Får vi öka på lite grann tror jag.
Är vi klara med Yamaha då?
Ja, jag tycker det. Ja.
Det kommer komma bättre banor för dem. Garanterat Misano. Och då kommer vi se 4 Yamaha-cyklar topp 10. Utan tvekan.
Då är de borta från minussidan. Ja, det här rör Österrike och
Red Bull Ring. Detta är de 2 sämsta banorna för Yamaha, ska man komma ihåg. Bruno, Red Bull Ring. Så de har haft 3 skräprace och nu är det över. Nu kommer det bara bli bättre.
Nu skiftar vi till plus igen så vi får lite...
Kör!
Lite, jag vill lyfta en förare till här i sammanhanget och jag vill minnas att vi satte minus på den här föraren för någon vecka sedan. Jack Miller. Honom vill jag ha på plussidan den här gången.
Han är värd ett plus va? Tycker du inte?
Jag tycker det.
Det går snabbt här i MotoGP-poddens lista.
Ja, men jag tänker utifrån hans total läge i de här egentligen båda racehelgerna då med rödflagg. För att han, visst, han sumpade ett upplagt läge för mer än en dryg vecka sedan där i första racet. Men nu gjorde han ju... Han har varit med uppe i toppskiktet i alla starter. Och det är ju 4 stycken det handlar om på de här 2 helgerna.
Mm. Precis så är det. Jag ger också Miller ett plus. Jag tycker jag såg det nu i helgen. Vi har ju pratat om det både i sändning och i podden innan, att är verkligen Miller redo att axla första förarrollen i ett fabriksteam nu när Dovi lämnar? Och vi har varit lite tveksamma till det. Men han ska ju inte göra det i år, utan det är ju faktiskt nästa år han ska göra. Och det finns ju 9 race till att axla träna den och träna på den här rollen. Och jag tycker mig se bara denna helgen att, jag tycker förra helgen tycker jag det var så där för Miller. Och speciellt då i och med att han gjorde det misstaget, men även att han blev helt ifrånåkt av Dovi. Det blev han inte denna helgen, utan det var mer stabil körning, inga misstag, kraschade på lördagen, var på sjukhus på lördagskvällen, kom tillbaka, körde igenom den här smärtan, var med första racet, andra racet och var ju så nära att ta en seger.
Ja, den hade jag till och med i nu läget hade jag till och med glömt bort den där smällen. Han körde ju faktiskt med ganska mycket smärta.
Ja, det gjorde.
Och visst, gynnades ju av omstarten nu i söndags.
Det säkert, såg vi också.
Säkert tuffare. Han hade fått tuffare om det hade gått full race distans i ett svep.
Ja, han fick ju behandling där inne i... Det var väl armpump just i det läget. Ja. Men det kan säkert vara kopplat till hans körställning med tanke på axel och sådana saker också.
Ja, sannolikt har han ändrat på någonting så att det blir större påfrestning någon annanstans. Men ja, plussidan, jag tyckte det, han skötte det snyggt och han fortsatte att attackera ända in i slutet där. Och det var ju, hade inte Oliveira varit den där i den närhet av fighten som han var, så hade ju Miller tagit hem racet.
Hade det här varit förra året med Dovi och Marquez till exempel, då vann ju Dovi racet på en liknande manöver. Dovi var precis ända längst ut, det var Miller också, han var precis på gränsen till det gröna men höll sig på kurbsen för att han anpassade farten och utgången efter det. Då hade han ju vunnit om det inte vore någon bakom. Nu var ju Oliveira där, så han tog ju inte segern ändå, men snyggt ändå var Miller.
Ja.
Han gjorde allt han kunde egentligen. Jag kan inte se någonting på sista varvet som han kunde gjort bättre.
Nej, för han hade ju dessutom ett underläge ut på sista varvet. Han låg 2-3 tiondelar bakom Pol Espargaró.
Ja, det gjorde han. Gjorde en attack kurva 4 och sen var det givet att Pol Espargaró skulle komma tillbaka in i kurva 9, för han var mycket snabbare ut i kurva 7, genom knicken kurva 8, upp för backen. När var Pol Espargaró, hade han bättre driv helt enkelt. Det hade han varje varv. Så det var... Och sen gjorde han det smarta, Miller. Han sa ju då själv att jag bromsar stenhårt och jag bromsar lite tidigare än normalt sett, för jag vet att Pol Espargaró kommer, så jag kan kontra igen. Och istället för att drifta ut då emellan kurva 9 och kurva 10, så kunde han ju göra precis det.
Mm.
Bromsade några meter tidigare, tajtare spår, gå förbi igen. Men Oliveira var ju bakom också.
Mm. Ja, spännande upplösning på racet.
Ja, bra gjort av Miller.
Japp. Vi, för att inte sluta på minussidan här, så får vi, tycker jag...
Fast den här gången ska vi sluta på minus.
Vi ska sluta på minus.
Ja, för mitt sista minus kommer att gå in i nästa punkt.
Okej. Okay. Då det. Gör vi så.
Men vi har 2 minus.
Men då kvar, hinner vi med, ja, exakt. Ja. Då hinner vi med, då blir det minus plus minus nu då.
Kör.
Då är det för mig. Då blir det den för som Miller fightades med i sista sväng som hamnar på minus. Pol Espargaró.
Han kommer på pallen. Men det hjälper inte, för han får minus ändå.
Han får faktiskt det.
Ja, han får det. Jag håller med.
Jag vill ju och det här tror jag vi var inne på i sändning också. Det här, för mig är det här kopplat till igen, precis som första racet i Österrike. Fart han visar under träningar. Han gör bra kval. Nu var ju Pol Espargaró en av de som gynnades vid omstarten här senast i söndags. Han gjorde ju bättre igångsättning och kom iväg bättre. Men sen när det väl ska liksom avgöras och knytas ihop här, han gjorde några onödiga grejer på sista varvet.
Ja, backar vi lite så gjorde han ju ingen bra race 1 eller första halvan.
Verkligen inte.
Jättedåligt. Och jag var lite förvånad att det gick så sån kräftgång som det gick. Sen fick han en ny chans. Lärt sig läxan med att ta ett däck över. Vilket några andra förare inte hade gjort. Men det kan vi komma till. Och var med där uppe. Men sen gör han det här misstaget upp i kurva 3. Och det som är intressant med det misstaget. Det är ju att på sin tavla ut på sista varvet. Så står det plus 0. Där är första misstaget.
Men då är, den är ju egentligen inte hans misstag.
Nej, det är ju tillsammans med teamet. Han och tillsammans med teamet. För det måste man komma överens om innan. Det borde vara helt givet. Hans gubbe som sköt den här tavlan skulle ha sköt sin tavla i, sen han körde, du vet, 80 kubik.
Metrakit.
Nej, men, ja, men ja, exakt. Ja. Det ska sitta liksom i, det ska sitta i ryggraden vad som ska stå på den där tavlan.
Ja, men du menar, att de bara, väl... menar du bara att de satte en plus noll för att få lite mer fart på honom på sista varvet?
Jag vet inte varför de satte plus noll. För det, hade han fått någonting annat än plus noll så hade han vunnit det där racet.
Ja, det räcker. Om vi nu säger att det var 3/10, vilket det var någonstans.
Det var 3/4.
Ja. Hade han fått det på tavlan, då är jag också helt övertygad om att hade han, då skulle han ju bara gjort sitt varv som han gjorde förra. Ja. Som han gjorde näst sista varvet.
Ja.
Då hade det räckt.
Ja.
Ja. Nej, jag ska där, titta vet jag inte vad, där vet jag inte vad de fumlar med.
Nu ska jag titta exakt här. Sista varvet. Han ledde med 337,000. Alltså ja. 34 hundradelar ledde han med.
Det är mycket.
Det räcker med att Paul Espargaró sätter ihop ett likadant varv som man precis har gjort. Ett vanligt varv. Han behöver inte med 33 hundradelar eller 34 hundradelar så behöver du inte ens gå in och blocka.
Nej.
Det behöver du inte.
Nej.
Inte med den distansen behöver du inte det. Då kör du dina egna spår och då kan du hålla varvtiden uppe. Så hade han bara kört ett vanligt varv så hade han vunnit.
Och så kom ju...
Han kör alltså på det näst sista varvet så kör han 24-1. Snabbaste varv under racet var 23-8. Han kör 24-1 sista varvet, näst sista varvet. På sista varvet så kör han 25-7. Medan Oliveira kör 24-6.
Så det hade ju räckt
varvet mot innan, 24-1 på Paul Espargaró. Ja.
Så det hade ju räckt mot, även mot Oliveira.
Det hade räckt att köra, nu blev det ju en konsekvens av alltihop på sista varvet. Sådär, så det går inte riktigt att jämföra. Men fortfarande, tittar vi Mir, han körde 24-2. Det hade räckt med att Paul Espargaró och då körde kanske 24-3, 24-4. Så hade det räckt för seger. Och som sagt, näst sista varvet, 24-1. Varvet innan det, 24-2. Varvet innan det, 24-2. Varvet innan det, 24-4. Det är direkt med att han körde exakt likadant igen.
Mm. Ja, det kändes som att han gjorde... Han, vad heter det? Improviserade det här, något sista varv som inte hade behövt improviseras.
Som sagt, han fick plus noll på sin tavla. Vilket då trodde han att han låg precis bakom. När han egentligen skulle fått... plus 0,33 om det var exakt, men man skriver ju plus 0,3. Då hade han vetat att då behöver jag inte blocka i kurva 3. Anledningen till att han blockade det var för att han inte visste det. Och det var där han tappade tid. Vilket gjorde att Miller kunde gå förbi in i kurva 4 och hålla spåret. För in i kurva 4 var Miller starkare under hela racet. Det såg vi tydligt. Det borde han också ha sett när Miller låg före. Men då har aldrig Miller kunnat göra den attacken ner där. Och då hade han varit grön sen för han var snabbare genom, som sagt, som jag sa, där han sen tog sig förbi Mille upp mot kurva 9. I det partiet var han snabbare.
Jag tänker även i... De hade rätt olika spår normalt också upp i kurva 3 där.
Mm.
Så det var ju igen där. Mille gjorde ju den här långa vänstersladden hela tiden. Och sen så tog han höjd hela vägen och Paul Espargaró kunde ju dyka rakare in.
Ja.
Som det var. Så att han, jag menar det, att han hade inte behövt bli så hotad av Miller upp i den bromsningen heller.
Nej, han hade inte blivit hotad där alls.
Nej, jag tror inte heller det.
Och dessutom så valde ju inte bara det att Paul Espargaró valde att gå lite till höger in i kurva 3. Han valde också att gå till höger om gummit som ligger där. Och det är där fästet är. Så att det är inte bara att han får ett sämre spår. Han bromsar sämre på grund av att det är ren asfalt där och inga gummirester i asfalten.
Och då blir det trickigare även ingången och utgången.
Ja, och då kan han liksom inte ens bromsa ner. Han dels så kommer han ju liksom fel spår, men dels så bromsar han ju på sig också. Så det är två liksom saker som går fel. Och då är ju Miller jämsides egentligen ut i kurva 3. Och då är han ju rökt ner i kurva 4.
Ja, för mig blir de där grejerna tillsammans som att då blir han igen nästintill nybörjare i de här sammanhangen.
Men han har ju inte vunnit något race här.
Nej.
Han har två pallplatser nu på 7 år.
Krackelerar under
detta press. Han lär ju sig av detta. Självklart så kommer han ju lära sig av detta. Men det var ett... det är kostsamt att lära sig på det sättet. När man gör, han gör egentligen bara en miss. Han gör den missen. Det är det han gör. Mm. Och det får konsekvenser att han inte vinner racet.
Ja, och han hamnar på minussidan i MotoGP-podden.
Exakt. Kanske det viktigaste av allt.
Ja, vi släpper Paul Espargaro.
Den där M4, det var ingenting jämfört med att få ett minus här.
Nej, vi släpper honom nu. Hur blir det här nu då att motivera? För nu har ju, i alla fall jag har ju tänkt två för ett här på sista plussidan.
Ja, jag vet vilka du tänker på.
Vet du det?
Ja.
Vad tänker du?
Du tänker på en spanjor och en japan.
Ja, det gör jag faktiskt.
Från Mallorca, det är spanjoren.
Miro Nakagami tänker jag på. Och då kan man ju invända att varför hamnar de på plus då när de hamnar längre ner i resultatlistan då än Paul Espargaro? Men
Joan Mir.
Joan, ja.
Joan.
Och Takaaki Nakagami, mannen med flest A i sitt namn.
Ja, det är många det.
Ja, det är det. Jo, men varför hamnar de på plussidan då tror du?
För att utan den här rödflaggen som orsakas av Yamaha och Vinales så skulle de kommit 1-2. Och vilken succé det hade varit. För ett vanligt race har de vunnit. Och vi vet också hur sällan det blir rödflagg i den här klassen. Var det inte sådär en 30 år sedan senast det var två race efter varandra som det blev rödflagg i?
Ja, jag kan inte minnas. Alltså, det händer inte ofta som du säger.
Och på den tiden så bröt man ju för regn också dessutom.
Ja.
Så att nu bryter man alltså race på grund av någonting som inte är väderrelaterat. Så jag vet inte ens om det har hänt någon gång för två race i rad.
Nej, men de gör så snygga race där, första avdelningen. Han var ju iväg, han var ju klar, han var ju hemma med segern.
Han var hemma, han hade 2,5 sekund och det hade de inte tagit igen på de 12 varven som var kvar. 11,5 varv var det för Mir.
Och Nakagami hade stressat Miller och gått förbi.
Och var nästan på väg i kapp, eller åtminstone tog han in tid på Mir.
Ja. Ja, det var starka körningar av båda de förarna.
Ja, och det är ju det man planerar för över en racehelg. Det är ju att man ska köra racedistans, inte att man ska ha flyt med en röd flagg. Utan det är ju racedistans. Och där hade de ju stekt resten av startfältet om det hade gått racedistans.
Mm.
Imponerad av Mir, som vi sa det för någon MotoGP-podd sen, att han rankas högre än vad Rins gör. Han har inte riktigt visat det, men på Rebel Ring har han gjort det. Två helger rad. Så jag kommer ihåg att han blev tvåa första helgen. Och nu ledde han alltså. Ja, slutade 4 till slut då i andra heatet. Beroende på att han fick köra med samma framdäck som han körde med i första delen av racet. Han hade inga fler medium framdäck kvar.
Har de för få däck eller är de för optimistiska när det gäller användandet av däcken då? När flera förare och flera team hamnar så här.
Vi suger på den till nästa minus.
Ja, vi gör det.
Men så var det. Mi och Nakagami var det tvärtom. Han hade inga bakdäck kvar. Därför kunde inte han vara med överhuvudtaget. Under omstarten, han slutade på en... Vad blev han till slut? 5, 6, 7 blev han. 1,8 sekunder efter.
Men det är anmärkningsvärt. Nakagami har ju tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt, uppåt, fartmässigt.
Ja, absolut. Absolut. Han ligger alltså sexa i mästerskapet. Han har 46 poäng. 70 har Quartararo. Det ger 24 poäng efter. Bästa Honda med råge. Och vi pratade för något år sedan om att Marcus hade lika många poäng som de andra förarna hade tillsammans. Och det har ju Nakagami nu. Ja. Extremt mycket mer poäng än vad de andra har tillsammans.
Mm.
Tar vi de andra Honda-förarna så Alex Marquez, han har 15. Kyle Crutchlow har 7. Och Bradel har 0.
Katastrofsäsong i övrigt för Honda.
Ja, det är ju 22 poäng på de andra Honda-förarna tillsammans, medan Nakagami då ligger på 46 poäng.
Ja. Ja, de hamnar på plussidan båda.
Ja, han gör det. Det gör jag tycker synd om båda faktiskt, måste jag säga. Och kanske mest om Nakagami faktiskt. Kanske mest om Nakagami. Och då tänker jag så här att Mir, hans seger kommer komma. Det är bara en tidsfråga. Men Nakagamis första pallplats, andra plats, seger, kommer ju den komma att komma? Inte lika troligt som Miris första seger, skulle jag påstå.
Nej, jag tänker du där med Suzuki, att den är lite jämnare, lättare att köra och
ja.
Kanske bakgrund också på Mir, som har varit världsmästare också.
Ja.
Ja. Ja, jag är med. Jag är med på vad du tycker där. Jag är rörande enig i den punkten.
Härligt.
Sista minuset då?
Ja.
Ska du släppa den?
Ja, men vi tar sista minuset som den sen kommer att glida in på nästa ämne som vi har.
Mm.
Och då har jag skrivit regler. Inkonsekventa regler.
Ja.
Och beslut ifrån tävlingsledningen vill jag lyfta.
Och det har vi sett under helgerna här, under två helger. Det jag vet att du syftar på, det är ju det här med när förarna är utanför banan och vad det blir för påföljder på det.
Vi kan börja med den. Jag har faktiskt flera punkter.
Intressant.
Och jag säger inte att de inte är konsekventa. Jag säger inte att reglerna är fel. Jag vill bara diskutera det här med regler. För det har varit ganska hett samtalsämne på bland annat sociala medier senaste tiden. Men ska vi börja där? Så vi börjar med det och att man kör på det gröna. Mm. Det vill säga det som är utanför banan. Och då säger ju reglerna, vilket är inte... Jag kan inte riktigt hitta det faktiskt i reglementet. Men det har ju kommit ut ett PM på det här i alla fall. Och det är att kör man utanför banan tre gånger, då får man en varning. Gör man det en gång till, då får man en long lap penalty. Gör man det på sista varvet, så blir man tillbaka flyttad en position. Mm. I grunden kan man säga att det är så. Och det som hände, det var ju, om vi börjar med motor 2, så var Martin precis utanför banan i kurv 8. Han behövde inte ens vara där ute om han inte hade velat. Det fanns ingen mening, det var bara att slarv egentligen att han låg där.
Ja, han tjänade ingen tid på det.
Ingen alls. Men han var på det gröna. Och gröna ska ses som att det är utanför banan. Det är som en sandfolla, gräs. Innan var det ju inte målat grönt. Innan var det astroturf, alltså konstgräs. Det tog man bort i och med Tomisawas dödsolycka på Misano. Då var det just astroturfen som orsakade den kraschen som skedde i det snabba partiet.
Ja, att han breds in igen på banan.
Exakt.
Ja.
Hade det varit grönmålad asfalt så hade inte det hänt. Men så var det på den tiden.
Och backar man lite till, då är det ju som du säger, då är det grus eller gräs på den ytan.
Ja.
Och då är man ju inte utanför där överhuvudtaget. Nej. Är man det så är det ju, visst man kan ju vara det och toucha, men du är inte någon längre stund utanför. Då förlorar du garanterat tid.
Ja, det gör du. Och oftast om du är utanför första varvet så räknas det inte heller. Utan då räknas det som att det är så pass trångt så att säga då. Beroende på vad du har gjort. I vilket fall, tar vi Martin-incidenten så blev ju han dömd minus en placering. Han vann ju inne, han var ju först över mållinjen. Obiseki var två över mållinjen. Men det kom ju ganska omgående att han var nedflyttad en position på grund av att han hade varit utanför. Där har vi den bedömningen. Köper vi den?
Ja, i stunden så gjorde jag det för att den är ju uttalad. Den där, att man ska flyttas ner, och han var ju tydligt utanför. Du nämnde också den här första varvs... Jag hakade bara upp mig på den här första varvet, för det jag retar mig lite grann på, just på A1-ring. Just att så många förare är klart utanför, långt utanför i kurva 1. Och jag vet inte om det... Jag har ingen belägg för om det är många som tjänar positioner, men de tappar ju inte motsvarande det de skulle gjort på den missen annars.
Nej.
Och förarna satsar ju in i kurvet som att det är ett hav av asfalt att köra på.
Och går det så går det. Går det inte så finns det ändå 50 meter
vi till. Vi såg ju många som körde 15 hojbredder ut.
Ja. Lätt.
Lätt, ja.
Ja.
Den där existerar ju inte i ett annat läge. Alltså det, jag menar, har man inte asfaltsbelagt det där så finns det ju ingen som går in. Nej, man satsar inte så in i kurvet där.
Nej.
Men jag vet inte heller med Martin där. Han var ju mer eller mindre... Ja, det var ju lite slarvigt för hans egen del där, tyvärr.
Men vad hade hänt om han låg 2 sekunder före Besäcke?
Och han gjorde samma sak?
Ja. Det är detta som jag är osäker på nämligen. Jag är inte alls säker på att de hade flyttat ner honom då.
På grund av att de ansåg att han ändå inte hade...
Exakt. Och då börjar vi komma in, okej, okay, vad
det blir
är...
tolkningar där.
Det blir, då blir det tolkning. Vad ligger den gränsen på?
Det blir konståkning.
Jag hatar bedömningsmetoder. Då tänkte jag säga konståkning.
Ja, jag såg det på dig. Vad roligt. Jag ledde in dig på någonting som är bedömning. Ja, men den tycker jag också är klok att göra som någon jämförelse med i alla fall. Det är extremt svårt.
Jo, men då måste man ju på något sätt... Okej, men leder du med 5/10 så då flyttas du inte tillbaka. Eller hur bedömer man? För i reglementet så står det att du får inte tjäna någonting på det. Det är så det står. Om du tjänar så måste du förlora på något annat sätt helt enkelt. Och då är frågan, hur bedömer man det? För går vi tillbaka till... Går vi sen till MotoGP-racet?
Mm.
Och så tittar vi på... Vi börjar med årets incident. Då är det alltså Paul Espargaro som går stenhårt in i kurva 9. När han ska ta sig förbi Miller, alltså näst sista svängen, så går han stenhårt in. Han kommer alldeles för långt ut, men håller sig på banan. Men han kommer alldeles för fort in. Och det vill säga att då kommer han till sin... Där han rätar ju upp för sent mot vad han egentligen hade gjort från början.
Ja.
Och sen så ligger han kvar på gas alldeles för länge. Och han bromsar alldeles för sent. Och den farten som Paul Espargaro har där, dessutom Mille på insidan, han har inte en chans att klara sista svängen.
Nej, för nu är du framme vid sista svängen.
Nu är jag framme vid sista svängen. Han har inte en chans att klara den sista svängen. Utan han kör ut på det gröna, och ute på det gröna så vrider han trotten i botten.
Det syns ju till och med i direktsändning.
Ja, det är nästan så att det spinner liksom på det gröna.
Det gjorde det, det blev ett svart streck.
Ja, exakt. Ja. Och det syns ju tydligt på grön asfalt.
Ja.
Och så blev han 3:a i mål. Medan Mir då, över mållinjen, så är Mir, nu ska vi kolla här så vi har det exakt. Han är alltså 1/10 och 1/1000 efter. 101/1000 efter. 1/10 kan vi vara.
Mm.
Ja. 1/10 efter är Mir. Och Mir bedöms då fortfarande som 4. Paul Espargaro får ingen bestraffning på detta. Och... Det här jag vill komma tillbaka till reglerna. Varför kan vi inte få det här klargjort? Tävlingsledningen, eller FIM Steward som det heter, består av 3 personer. De personerna, de lämnar inga intervjuer. Varför kan vi inte få reda på hur det ligger till?
Men det gör de inte vid en påvetillsättning heller.
Nej.
Då är de instängda, kardinalerna, tills de har ett beslut. Det finns ingen som vet hur de har grundat det där.
Nej. Jag vet inte, men jag kan
det var ju... Det var en lång jämförelse.
Jag kan ju tro hur de bedömer det här. Och då kan jag tro att de bedömer det som att han blir uttryckt av Miller. Och de bedömer det som att han tjänar ingenting på att köra där ute. Så kan jag se att de bedömer det.
Men återigen, där kan jag ju lägga till en grej nu. Jag tror jag vet vad du vill komma åt här, för att... Han hade ju aldrig gjort den här satsningen på Olle Sparger och ner mot kurva 10 om det hade varit grus eller gräs utanför. För då hade han behövt ta ett annat beslut.
Ja, och kanske att det beslutet hade legat lite på Miller också. För Miller, det är inte säkert att Miller hade satsat så pass hårt.
Så att han var på den sista millimetrarna.
Nej, och tryckt inom parenteser då. Tryckt till Paul Espargaro så att han åkte av banan. För då kanske Miller hade fått en bestraffning istället. Jag tänker.
Ja, om Miller hade petat ut Paul Espargaro.
Ur banan liksom. Mm, mm. Att det hade bedömt som att det var hans fel.
Då hade Miller kunnat fått en bestraffning. Men, och sen hade då Paul Espargaro hade inte ens kommit i mål.
Nej.
Kanske inte ens på poängplats. För han hade hamnat ner innan läktaren. Där,
för han bromsar ju så pass sent så att han... Han skiter ju i att ta liksom innesvängen. Han vill bara bromsa senare än vad Mille gör.
Ja.
Och det lyckas han inte med.
Nej. Man får en annan körning på det här. Om det ska vara säkerhetstänk i det här, ja. Så blir det ju lite svårt. För att alla tar ju hänsyn till nu att det finns extra yta att åka på.
Ja.
Och köra mer aggressivt.
Ja. Och så tycker jag vi går tillbaka till förra året. Då handlade det om Marquez som leder i ut ur kurva 9 leder han. Dovizioso kommer på insidan nästan identiskt med den här incidenten. Om vi tar bort Oliveira ur leken så är det nästan identiskt mellan Paul Espargaró och Miller, precis som det var mellan Dovizioso och Marquez. Och går man tillbaka till den incidenten så ser man att Dovi klarar knappt hålla sig på banan. Men det gör Marquez inte heller. Men han håller sig på banan för han slår av så att han håller sig på banan. Och det gör han ju utav två anledningar. En är ju att om han går brett där och Dovi också går brett, och då vinner ju fortfarande Dovi. Så Marquez enda chans när han inser att han är slagen, det är ju att tippa av ännu mer på gasen, klara banan och hoppas på att Dovi inte klarar banan. Men nu klarar båda banan, så nu blev det ju då Dovi som vann. Men båda de förarna redde ut det. Men tittar man nu på Paul Espargaró och Miller, så Paul Espargaró är ju...
Han var inte ens nära att reda ut
det. Nej.
Nej.
Inte, och han vill inte ens reda ut det.
Nej. Medan, och Miller kanske lite mer på tur klarar sista, eller?
Ja, ungefär som Dovi förra året.
Ja.
Precis, han får ju slå av Miller, det är ju därför Oliveira kan komma på insidan.
Ja.
Men hur, varför då? Bedömer de det så då att Miller trycker ut Paul Espargaró? För uppenbarligen så kan Paul Espargaró ta ett annat beslut om man tittar på vad Marquez gjorde förra året. Så kan Paul Espargaró ta ett annat beslut. Och varför bestraffar de det inte i så fall? Jag skulle vilja ha det klarlagt, och det är det som jag har gett minus för. Det är just, varför får inte detta klarlagt?
Nej, det blir svårt även för förarna. Och det här skapar ju också kritik allmänt från olika håll när man blir bedömd olika. Och det talas om vilken nation man är ifrån, och det talas om position i racet. Och jag vet att det här tog ju vi upp. Visst var det, jag säger väl rätt, att det var du och jag som jobbade när Folger fick den här bestraffningen på Misano, eller var det innan? Folger fick ju någon bestraffning i Moto 2. Det här att flytta tillbaka någon position. Jag vet att jag var kritisk. Han låg flera sekunder före bakomvarande. Även om det inte var i toppplacering, så var det ändå. Han låg en 4-5 och hade lång sträck.
Men
lång
på distans. Den tiden så var det ju, då var det ju standard att man fick en sån bestraffning. Ja. Nu har man gjort den här bestraffningsslingen från och med förra året.
Den slog väldigt olika i alla fall.
Och denna slår ju oftast lika. Beroende på vid vilken trafik man ligger. Kommer det 20 man förbi samtidigt, så tar det ju väldigt lång tid att ta sig förbi 20 man än om man ligger själv och kör.
Sarko tog det där bra.
Exakt. Ja, exakt. Vi ska bara komma tillbaka till vilka som sitter i den här FIM MotoGP Stewards Panel.
Jag vet ju en, eller kanske två.
Ja, vi har ju då en som heter Bill Cambo. Och en annan som heter Ralf Bornhorst. Och sen har vi då den kändaste, Freddie Spencer. Världsmästare i 500, 83 och 85.
Mm.
De tre sitter i den här, men de har fått väldigt mycket kritik. Om inte jag missminner mig här, så är det två stycken amerikanare, och Bornhorst borde vara tysk, eller?
Ja, jag tror att han är tysk.
Ja. Just för att knyta tillbaka till det med länderna du sa, och det, för det resonemanget. Och det, om bedömningsbrott är en sak jag hatar, så är nummer två jag hatar, det är just den diskussionen om spansk maffia och allt det här. Det där, läser jag något sånt, åker i papperskorgen.
Ja, nej. Det går ju inte att ha, den inställningen går ju inte att ha om man ska ha den här driva mästerskapet professionellt och framåt.
Nej,
nej. Men tillbaka då till den här kommittén där. Om de motiverar sina, de måste motivera och vara mer konsekventa i sina beslut. Det är det du är ute efter.
Ja, exakt. Och nu är vi inne på regler, och då ska vi fortsätta lite med det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För någonting som har kommit upp till ytan här nu då när det har varit rödflagg två gånger, det är ju just det här med däckbyte. För det har ju slagit väldigt olika de här två helgerna. Vissa förare har inte däck kvar, vilket gör att de får antingen välja något däck som de inte trivs med, eller så får de köra vidare på det däcket som satt på. Hur kommer vi åt det här då? Ska det verkligen vara så här? Ska det där vara jag, att man liksom planerar?
Ja, jag är kluven. Det är det jag menar. Nu är man nere på så få antal däck. Träningar och kval är upplagt så att det krävs däck för att sätta snabba varv i slutet på friträningarna. Det är svårt. Jag tror att det är svårt för teamen att fullt ut hushålla med däcken under en racehelg. Så för min del hade jag gärna kunnat se att samma däck satt kvar sen vid en omstart. Det var snabbt. Ja. Var snabbt. Ja. Vad säger du själv?
Jag säger så här att som till exempel den här kraschen då förra veckan när det låg kolfibergrej över hela banan. Om man får punktering då på invarvet.
Då är det en säkerhetsfråga igen. Men då, ja. då blir min kovändning här nu då. Min räddning här. Tänkte inte på det. Börjar likna något gammalt svenskt humorprogram här. Det andra alternativet är ju att man gör som mellan de förare som går vidare från Q1 till Q2, att man får en extra tilldelning. Alla får ett set till med de valda kombinationerna. Alltså du tar den kombinationen du har startat race 1 på.
Ja.
Då blir det lika.
Och det blir... Ja, men det finns problem med det också. Men jag håller med dig med det. Att det ska vara parkfamiljeregler till exempel, det tycker jag inte. Det finns ju en annan anledning till att det skulle vara bra att ha det. Det är ju för att vi vet ju nu också att Ducatin till exempel ligger på gränsen bränslemässigt, vilket gör att då kan de hälla i lite soppa till och de kan krana på en annan mapp under omstarten och sen så har de inga problem överhuvudtaget. Det är bara full gas som gäller. Det är en annan också aspekt i det hela, men då kan man heller inte ha park för mer regler om man ska köra full distans. För nu körde vi senast 28 varv skulle vi köra. Vi körde 16 varv och ett halvt innan rödflaggen kom. Och sen blev det 12 varv till. Och då har vi inte räknat med invarv, sighting lap, warm-up lap i det.
Då kommer inte soppan räcka.
Nej. Så då får man i så fall dra ner på race-distansen i så fall om man gör på det sättet. Men jag håller nästan med om det andra där. Det är så jag tycker också. Och det som är intressant med det är det är att Michelin har sagt att med dagens tilldelning så har förarna redan fått tillräckligt många däck. Så det vill säga bak då får man använda 12 bakdäck. Eller som de säger 11 plus 1. Att det är redan medräknat det här. Men det är ingenting som står i däcklisterna. Och förarna väljer att använda de här däcken ändå och ta den risken att det inte blir rödflagg. Och därför tycker jag precis som du att innan racet så bestämmer man vilka racedäck man ska ha. Och så får man ett set till av dem. Som backup.
Och för att ingen då ska frestas och ta från den här godisskålen innan. Så får man det först då? Menar du bara liksom att det blir en extra tilldelning?
Nej, men att man får ett set extra. Och det får man på race-dagen när man har bestämt vilka racedäck man ska ha. För man måste ju lägga dem på fälg och värma dem i sin procedur och sådär. I sin cykel och allt vad det ska göras. Men att man får det, men man får absolut inte använda detta om det inte blir omstart, utan det är för ifall att, helt enkelt. Så får man göra så. Det finns ett problem dock. Om vi säger att förare A väljer att köra på ett mjukt bakdäck som han kanske tror, om man har tur, räcker hela racet, men chansar lite, gamblar lite. Sista fem varven vet man att det kommer bli satanhalt och man vet inte att det räcker. Medan förare B, han går med på safe och så, nej, men jag kör ett medium. Och sen blir det omstart med 10 varv kvar.
Då vill ju plötsligt mediumföraren
ha soft.
Soft.
Ja. Där kommer vi till nästa problem då. Ska det vara samma gummiblandning som man kör första racet på, eller ska man få välja vilken man vill ha till omstarten? Och då beror det ju på när omstarten sker. Och det vet man ju inte.
Nej, det kan ju, som du säger, det kan ske efter 2 varv av racet och då har du ett långt race kvar. Och det kan ske efter
max 3/4.
Ja. Ja du, det här blir klurigt.
Ja, men i vilket fall som helst kan vi enas om att dagens regler faktiskt är sådär.
Mm, det är sådär. Det är sådär.
Det är nästan vi kan enas om.
Och det ser vi också lite grann på de här Hawaii-resultaten. När det skiljer så mycket mellan race 1 och race 2. Det är få. Det var väl därför vi lyfte Miller också på plussidan här. Han var med i alla lägen här egentligen.
Ja.
Under de 4 race-starterna som var på 2 helger här.
Det kan innebära, som sagt, problem för vissa fabrikat. Just till exempel nu då, förr har det varit Honda, men nu är det KTM som vill ha det hårda framdäcket. Det är det enda egentligen som funkar bra för dem. Man ska komma ihåg det, man har bara 5 hårda bakdäck. Du har 10 framdäck pratar jag nu. Du har 10 däck totalt och du har 5 av varje gummiblandning du får använda. Så du har 5 hårda. Och 5 hårda framdäck, det vill säga till racet ska du spara i så fall 2. Då är det bara 3 stycken kvar på träningarna. Det är för lite.
Mm. Ja, där blir ju däckbegränsningen en faktor som är. Ja.
Om det är just ett sånt märke som verkligen vill ha en viss typ av gummiblandning.
Ja. Mm. Klurigt.
Klurigt.
Men det här menar du, det här är i alla fall reglementsmässigt är det frågor som går att ämnen och som går att förbättra.
Ja, jag tycker det. Jag tycker inte det ska vara upp till att nu kan inte jag vara med här i omstarten för nu hade jag ju ett nytt framdäck på FP2 som jag gjorde upp så att nu är det kört för mig. Som för Mir.
Mm.
Jag tycker det är onödigt på något sätt. Jag tycker inte det är riktigt. Visst, man kan säga att det är lika för alla, men sen återigen, vissa hojar kräver vissa typer av däck. Och då är det inte riktigt lika för alla återigen. Jag tycker man ska få ett sätt däck till.
Och lite för mycket gambling.
Ja, exakt.
Ja, och slutklämmen då. Det sättet däck man får, skulle det vara fri blandning? Du väljer själv?
Ja, det tycker jag. Du får välja.
Ja. Det låter, med det här resonemanget så köper jag det också. Det där... Mm. Det Mårtensson har tänkt, det brukar vara genomtänkt.
Nej, det är inte den här gången, jag säger ju det. Jag bara drar några här nu.
Ja. Har du mer funderingar på reglementet?
Ja, en fundering till. En Twitter-diskussion som kom upp här med både Matt Oxley och David Emmett.
Mm-hmm. Ska vi verkligen kasta oss in i den här? Det är ju som att lejonets kula.
Ja, man ska aldrig diskutera med britter, för då har man fel.
Nej, definitivt inte på engelska. Nej. Då är man torsk direkt. Då är det 14,
speciellt jag.
Då är det 14 synonymer som man inte har fullt grepp på.
Ja, nej, men det uppstår en diskussion, speciellt med en annan britt där, som tycker då, och han heter Cal Crutchlow, han tycker att FP1 och FP2 ska vara helt osidosatta från helgen. Det vill säga, de ska inte gälla för avancemang till Q1 och Q2. För han tycker att då måste alla lägga på nya däck och så vidare i slutet av varje pass. Han tycker det är dåligt, han vill ge föraren och teamen mer tid att ställa in hojen till racet. Och jag håller inte med. Och jag tycker till och med att dagens system kan förbättras. Att det är för lite dramatik som det är nu.
Du tycker till och med så?
Till och med så. Jag är på andra skalan.
Ja. Ja, jag är... Ja, det här har jag vacklat på, kan jag säga. Min inställning har vacklat kring de här tränings- och kvaluppläggen. Men jag tycker att det här systemet har gjort... har ju gjort varje pass intressant. Det blir ju dramatik på varje pass. Och det gör ju också att det blir värt att följa som tittare från fredag redan.
Och vet du, det sa David Emmett också. Och jag sa nej.
Du tycker inte det?
Nej. Nu var det länge sedan så du kommer kanske inte komma ihåg, men FP2 på Red Bull Ring 1, första racet där, då var det blött och höll på att torka upp. Ja, hur mycket det, gällde det passet?
Nej, det gällde ingenting. Men, jag har ju haft en annan ståndpunkt.
Jag vet, du får komma till det. Ja. Jag får säga lite andra saker okay. först.
Nu gick jag igång här.
Jag vet. Jag visste att du skulle komma igång på den här. Jerez-racen, båda två. FP2 där när det var 45 grader i luften, inte riktigt. Och nästan 60 asfalt. Hur mycket gällde de?
De blev ju oviktiga för att det var alldeles för varmt.
Då gäller ju inte alla pass.
Nej.
Nej. Och det är det jag vill åt. De här tråkiga passen när det inte gäller någonting, de är ju värdelösa.
Ja, det är de.
Och oftast så gäller ju inte någonting när det antingen är halvdant, halvblött, halvtort, eller när FP2, alltså på eftermiddagen på fredagen, när det är för varmt. För då kommer tiden att förbättras FP3 utan tvekan. Därför, nu har jag kört lite go-kart senaste åren. Och där har man då kval hit istället. Nu ser jag inte om man ska hit här, men och då gäller placeringen. Det vill säga att om du är etta i träning 1, du är trea i träning 2 och du är femma i träning 3, då ger det 1 plus 3 plus 5, det vill säga 9. Då får du 9 poäng. Så räknar man samman alla förares placeringar under de enskilda kvalen och så får du fram en siffra.
Lägst poäng
startar blir etta då i rankingen. Ja. Topp 10 vidare till Q2. Mm. Då gäller alla pass.
Jag har ju sagt det här fast med andra ord.
Tidigare. Jag vet det.
Fast jag har ju sagt tider. Just för endurance var ju precis upplagt så.
Ja, jämt. Att man tar genomsnittstider.
Genomsnittstider.
Men då är det mycket viktigare att vara bra i regn. För då kan du skilja flera sekunder på ett varv.
Den köper jag.
I torrt så kanske
den var bra för mig då. När jag själv var aktiv, då gillade jag den regeln.
Ja, det förstår jag. När du saknar 3/10 i torrt.
Ja.
Men sen är du
2 sekunder snabbare
i blött. Ja. Vilket inte är omöjligt att vara. Eller när det är halvdant. Då blir ju det passet mycket mer utslagsgivande. Därför tycker man ska gå på placering.
Ja, det är en utjämnande faktor i det läget. Sant.
Fundera på den då.
Mm. Där har jag inte så mycket mer att säga faktiskt. Det var
visst
klokt.
Vore det bra?
Det var klokt.
Då gäller varje pass.
För jag vill ju också åt att varje pass gäller. Och som du säger här med temperaturskillnader, nederbörd. Vi har sett väldigt många pass där man sitter och väntar.
Mm.
Men då kan vi ju lägga om en grej till tycker jag. Men det är kanske framförallt, där tycker jag ju motor 2 och motor 3 har varit lite... Ja, de blir svårare. Jag skulle vilja ha något mer utav något superpool-system. Men jag hör ju direkt när jag säger det här att då kommer förutsättningarna vara annorlunda för de som går ut med bättre grepp i början på de passen.
Ja.
Så att,
jag tycker placering, det tycker jag är ett bra system. Jag ser en negativ sak med det. Och det är att man inte riktigt vet vad det krävs för tid för att ta sig vidare. I typ FP3 till exempel, när allt ska avgöras.
Nej, det blir ju på något vis relativt där.
Det blir hela tiden relativt för de andra.
Ja.
Så vi kommer inte få se de här sista 10 minuterna på det sättet i FP3. Och det kommer vara lite beroende på hur det går helt enkelt. Sen kommer det ju kunna lättas på med ny teknik och man kommer få en viss varvtid och det kommer stå predicted och sådär. Men för tv-tittaren så tror jag att det kommer bli det är lite avancerat helt enkelt.
Ja, möjligt. Det blir svårt att följa i realtid det där. Ja. Men man har ju lite samma, det blir ju lite där placering de sista minuterna också. Vi fokuserar ju mycket på de här som är runt topp 10 då. 8, 9, 10, 11 där. Och så blir det ju om det är 3, 4, 5 före som håller på att förbättra i det skiktet då är det ju också relativt.
Ja, absolut.
De positionerna som de kommer in på. Då blir ju tiden mindre viktig.
Ja, jo, det är sant.
Ja, nej, vi är ju åt det hållet. Så att, det där låter som en klok utveckling. Vad sa våra brittiska kollegor där? Då?
Nej, det var mestadels negativt och tystnad.
De vill inte kritisera Crutchlow.
Nej, absolut inte Crutchlow.
Nej.
De förstår ju honom mycket väl att de ska få 2 pass på fredagen och ställa in hojarna. Och det förstår jag som förare med. Men det är ju ingen som vill titta på det.
Nej.
Vem vill titta på FP1, FP2, FP3, Formel 1? Helt ointressant. I princip.
Ja.
Det är våra kollegor som gör det intressant att lyssna på. I övrigt är det ju ingen dramatik.
Nu märker du att jag blev helt tyst, för jag har ju aldrig sett det.
Nej. Men det händer ingenting. Det är vanliga friträningar.
Men vad syftar de träningarna till?
Förbereda sig för kvalet och racet.
Aha. Ja, du hör. Nej, där vill jag ju inte hamna. Heller.
Inte jag heller.
Där har det ju varit MotoGP.
Ja, och det finns ju en anledning till att vi gick ifrån det.
Ja, och det var ganska länge sedan.
Ja, det kanske har blivit några år sedan nu. Japp,
ja.
Det var det. Den lyfter jag. Jag får opinionsbilda om den.
Bra jobbat.
Ja, en sak till.
Är det sant?
Ja, nu. Det är extremt lång podd som bara skulle ta en halvtimme. Men i vilket fall, jag har en sak till att ta.
Ja.
När det gäller regler. Jag följer mycket vad som sker och diskuteras på sociala medier just nu. Och då tänkte jag, den här frågan måste vi ta upp. Fick ett tips av den också förresten. Via någon sociala medier. Jag vet inte vilken det var.
Nej.
Messenger, Facebook, Twitter.
Du är ju medlem i alla.
Ja,
eller hur?
Medlem, ja, exakt. Nej, men det handlar om att vi knyter tillbaka det här lite till vårt första minus med Yamaha. Maverick Vinales tappar bromsarna. Han har redan 4-5 varv innan den riktiga incidenten, när han får slänga sig av i 228 eller vad det var för någonting, 218, 220.
Styvt 220 i alla fall. Ja.
Redan innan den incidenten så har han märkt att sina bromsar är kass. Han har nästan brutit racet på grund av att de är dåliga. Han har, jag ska inte säga ignorerat, men han har valt att inte byta till 2020 års bromsok.
Trots rekommendation.
Och kan då han hållas ansvarig för den här kraschen och få en bestraffning för att han i princip utsätter andra för en ganska stor fara. Vad säger doktor Lajan om det?
Som ni märker så är ju inte jag förberedd på det här. Det kommer ju i realtid. Det är ju en intressant frågeställning.
Det är då den bästa svaren ofta kommer.
Kanske. Är det upplägget som du... förresten, har inte du på nära håll någon som kan juridik?
Jo, ja.
Kanske ska skrivas.
Kanske får ropa in henne.
Ja, exakt. Istället för att vi ska tycka och fundera här. Ja, men utifrån ditt upplägg här, Andreas, som du presenterar det här, så är ju, han är ju fullt medveten. Vinales är ju fullt medveten. Det såg vi också. Han släppte förbi förare och han har haft de här problemen. Jag har själv, nej, inte i den omfattningen haft bromsproblem. Men just på den här banan hade jag... Jag har kört ett race, ett endurance där. Stora bromsproblem, men bromsarna tog. Men det skevade och det var en känsla som att jag inte riktigt visste när jag skulle få stopp. Men jag hade inte en känsla att de skulle ta slut. Vinales, han beskrev ju den situationen som att det hände någonting extra vid den bromsningen i kurva 1. Att det nästan ploppade till.
Ja. Men jag vill bara förklara den också. Ja. För det kan ha varit att om du har för hög temperatur i bromsarna, då får du liksom, det är som att bromsarna glasar, om man nu får säga så, eller fejdar eller vad man nu vill kalla. Då får du trycka ännu hårdare på bromsantaget. Och trycker du ännu hårdare och det inte händer någonting, till slut kommer ju någonting att brista. Och det var det som jag upplevde att han beskrev. Är du med på vad jag tänker där?
Mm, mm.
Att bromsarna har helt enkelt blivit för varma. De har helt enkelt glasat. Och han har märkt att fan, jag har ingen bromsverkan. Det bromsar inte ordentligt. Jag bromsar på mig. Det går några varv och sen hämtar sig bromsarna för temperaturen sjunker. Men sen märker han att det glasar igen och då får han trycka stenhårt. Och så till slut så bara... Puff, någonting brister. Ja. Och det sa ju Alex Marquez som låg bakom, sa ju att det flög någonting ifrån Vinales cykel. Och så går det sönder. Vad nu det kan ha varit, vet inte. Jag har hört lite olika teorier att det kan vara en bromsskiva som exploderade eller vet inte. Vi har inte fått några rapporter från det, vad jag har sett. Men han har ju trots allt vetat problemet.
Ja, den svårigheten här tycker jag. Jag tänker som tidigare förare så hade jag haft svårt att svänga av. Det är klart att det där är inte de läskigare problemen som man kan vara med om. För jag har ju faktiskt haft ett bromshaveri totalt. Då slängde jag mig av cykeln. Inte lika snyggt som Vinales, men
det var snyggt gjort.
Ja, jag slängde mig av bra. På Knutstorp gjorde jag.
Ja.
Men i vilket fall, jag hamnade ju inte lika snyggt som... Ja, Vinales gjorde det snyggt. Men jag hade, vad heter det, i läget innan där, då är det beslutet att gå ifrån de här rekommendationerna. Då poppar upp andra grejer i mitt huvud där. Jag tänker tillbaka på, jag tror att det var Paul Espargaro och i Moto2-tiden som... Då höll de på att laborera med däcktrycket så att det till slut får däckbitar ur bakdäcket på Dunlop-däcken. Också farligt för honom själv, farligt för andra som kan få de här gummiresterna på sig. Man laborerar med någonting som tillverkarna då rekommenderar eller till och med har satt en gräns för. Vi vill inte att ni använder det här. Kanske ska man då från bromstillverkaren gå ut tydligare och säga att det här är obligatoriskt. För det har vi ju banor där de här Motegi till exempel, där det är obligatoriskt med stor diameter på bromsskivorna och så vidare. Ska man göra på samma sätt här? För annars finns det alltid de här tolkningsvägarna.
Ja.
Och på det viset kanske man inte ska göra Vinales skyldig i det här. Men i så fall slår det tillbaka på Yamma igen. Eller, ja. hans del av teamet. Att de tillåter det.
Ja, nej, för precis dit skulle jag komma också.
Vad är det sant?
Om Michelin, om vi tar ett annat exempel bara. Om Michelin rekommenderar att köra på medium, för det mjuka däcket kommer ta slut när det är 5 varv kvar. Och så highsidar någon när det är 1 varv kvar. Eller 2 varv kvar.
På det mjuka.
Och drar med sig någon annan i fallet. Då håller man ju inte föraren ansvarig. Eller? Nej, det gör man inte.
Nej.
Och jag tycker nog likadant i den här frågan. För mig, innan jag läste det så var det nästan en icke-fråga. Jag hade inte ens tänkt i de tankarna. Men jag tänkte ändå skulle lyfta det för att vi ska vädra våra åsikter om det.
Men Vinales, vi har inte full data på det, men han gjorde ju det han kunde under racet för att hålla liv i det här. Och jag har inte bromsdata från de här bromsningarna, men som jag fungerade så var det ju att då kanske man tog någon extra meter eller några extra meter eller någon extra 500 eller tiondel marginal om det var något problem. Och så tycker man att man har gjort sitt på något vis.
Ja.
Jag vet inte. Jo, hur resonerar du?
Jo, så absolut. Jo, om man känner att man har lite sämre bromsar, då bromsar man 5 meter tidigare och så hoppar man på att det är bra.
Ja. Man gör en justering där i sin körning.
Ja.
Liksom de här Mahindra-förarna gjorde för att bli snabba på något vis. Man kör efter förutsättningarna.
Ja, summan är att vi tycker inte att Vinales kan hållas ansvarig.
Nej, det tycker jag inte. Nej.
Men däremot så tydligare i sådana fall pekpinn ifrån Brembo. För alla använder ju samma fabrikat. Alla kör ju på Brembo-grejer. Varför ens ha kvar 19-oket att välja på en bana som är den tuffaste i år?
Konstigt.
Varför inte bara säga att det är obligatoriskt men ha den här 20-oket med fränsar, punkt. Så de är ju också lite...
Ja, men det är ju som du säger, jämförelse med däcken där. Det är som att Michelin skulle ta med en blandning som de inte alls tror kommer funka. Eller inte tror i alla fall.
Ja, det kanske funkar för några.
Ja, ja, sant. Intressanta frågeställningar i alla fall.
Ja. Sociala medier och våra lyssnare är med oss.
Det är roligt.
Ja, det är bra. Fortsätt mata på med frågor. Vi har fått lite fler frågor faktiskt, men de hinner vi inte ta idag. Men det är kul med frågor.
Ja.
Det hinner vi ta. Det kommer komma lugnare avsnitt.
Du, det här, vi höll oss inte inom stipulerad tid, va?
Nej, det var mycket babbel idag.
Ja.
Vi har en punkt kvar.
Ja, faktiskt. Den får vi ta lite snabbare.
Dagens huvudämne.
Nej, nej, men vi nämnde den i förbifarten egentligen, där i ingressen. Det gäller ju regerande världsmästaren, Marc Márquez.
Vi måste prata lite om honom ju. Har man 4 titlar i rad och 6 totalt, då är man värd att bli omnämnd i även denna podden. Och det kom ju ut lite information i helgen. Han gjorde en liten kort intervju dessutom som sa att han vill känna sig 100%. Han ska känna sig 100% frisk innan han ges ut igen.
Och det här blir ju det ganska långt, eller rättare sagt, det blir ju svårt att tolka hur länge det här handlar om.
ja, 2 till 3 månader till, säger de. Och vad hamnar vi då någonstans? September, oktober i bästa fall i slutet. Ja, i värsta fall då så hamnar vi i slutet på november och då är säsongen slut. Så ja, vi får väl se. Jag såg någon annan intervju med Marquez i spansk tv där han sa att han hoppas kunna vara tillbaka till något av de sista racen så att han får med sig känslan in i vinteruppehållet och sen till nästa år att det blir en ny satsning. Så att ja, i bästa fall Aragon, i värsta fall kanske då till Valencia eller något liknande. Ja. För missar han även båda Valencia, då finns det ingen mening att köra Portimao-finalen, det kan jag inte tänka mig, utan är han inte med i Valencia, då är han inte med.
Nej, stora konsekvenser för Marquez totalt sett. Och stora konsekvenser för mästerskapet har vi redan sett med tanke på hans överlägsenhet förra året. Nu är det riktigt, riktigt jämnt istället.
Och 4 olika segrare, ja, varav 3 stycken på satellitmaterial.
Ja, bara det. Och poängmässigt 8, vad hade vi? 7, 8, 9 förare inom den här nästan till ett race poängmässigt, alltså 25, 26, ja, 27 poäng.
Jag ska säga 3 av 5 race-segrar på satellitmaterial. Brad Binder och Dovizioso, de får man inte säga, de är ju fabriksförare.
Ja. Men, och för Marquez personligen då, är det här en så lång konvalescens och rehabilitering som gör att han får problem att komma tillbaka, tror du?
Nej, det tror jag inte. Men jag skrev det i en podd här och då skrev jag i själva rubriken vad podden heter, så skrev jag End of an Era. Dagen efter jag släppte det avsnittet, då såg vi att Marquez var på väg till Jerez igen. Och då trodde vi att vi hade rätt fel.
Mm.
Men som det har utvecklat sig, ja. Du kommer ihåg vad hände med Rossi 2010 när han bröt benet?
Ja, det blev
End of an Era.
Ja.
Blev det?
Ingen mer titel efter det.
Ingen mer titel efter det. Jag tror inte att Marquez kommer gå samma öde till mötes. Det tror jag inte. Jag tror att han definitivt är en sån förare som kan vinna nästa år också. Absolut. Det går aldrig räkna bort honom. Men fortfarande.
Man vet heller inte vad det är för problem i längden det här.
Nej,
heller.
Nej.
Det är inte bara ett armbrott alla gånger, utan det är nerver och det är saker som ska lira samman också.
Psykologiskt.
Ja.
Han är inte helt ofelbar, oskadbar. Han kan även slå sig. Vad gör det med hans körstil med framhjulsläppen? Som han kör med hela tiden. Han kör ju nästan på det sättet, ja, med vilje.
Ja.
Hur är den viljan i framtiden när det kan gå så här? Det kan ställa till vissa psykologiska saker även fast han är supermentalt förberedd för allt. Ja.
Nej, det kan verkligen tippa.
Det blir på ett sätt blir det ju ändå Venera, för det blir inte 5:e raka titeln, det blev 4.
Ja.
Det blir ingen titel i år. Han kommer få börja om sin svit nästa år om han hade tänkt att ta fler titlar.
Man kan konstatera att han försökte, han gjorde allt han kunde för att komma tillbaka så snabbt som möjligt och så slog det tillbaka. Kanske oväntat, det var ju oväntat för hans egen del.
Jag tror också det faktiskt. Så låter intervjuerna nu att han hade egentligen rekommenderat så att alltså alla visste ju att benet inte var ihopläkt efter 3 dagar, det begriper ju vem som helst, men han hade nog räknat med att plattan skulle ta krafterna.
Mm.
Och läkarna hade troligtvis då sagt till honom att det är ingen fara så länge det inte gör ont, plattan kommer ta belastningarna, vilket den inte gjorde för plattan gick av.
Men gick den av på grund av en enstaka händelse eller var den utmattad av någonting?
Det är klart att den var utmattad så som han körde på gymmet. Men om han inte hade ont när han körde det och han hade fått en rekommendation av läkaren att du kan köra så länge det inte gör ont och du kör inom vissa gränser och sen så går plattan sönder ändå, så det är klart att då kommer det oväntat.
Ja.
Och det har ju faktiskt framkommit lite kritik från just Marquez-lägret till läkarna och de fick ju även en second opinion inför den andra operationen. Ska vi komma ihåg detta. Så att, ja.
Mm.
Det är nog inte bara att han har gått ifrån alla rekommendationer som har funnits, utan han har nog inte riktigt tagit riskkalkylen på bordet. Tror jag.
Nej, de har inte...
De men, har inte sagt att om du kör gymmet för mycket så kan plattan gå av och då har du kört. Den informationen har nog inte riktigt nått honom.
Nej, men jag undrar om alla, om man ens har suttit, om ens läkarna satt på den informationen. Har de haft, vad har de för underlag sen tidigare kring det? Det finns ingen som har pushat det här.
Det kan man ju också fråga.
Tror jag ju. Vem?
Nu kommer du med ett sånt där lägligt inspel.
Nej, absolut. Jag.
Men vem vet? Ja, men,
nej,
vem
men,
vet
nej, och de här, vad heter det? De varven på Jerez var ju inte heller helt... smärtfria, men jag menar de frestade ju på.
Och han kände ju någon förändring efter det.
Det gjorde han ju, annars hade han ju inte klivit av sådär abrupt.
Nej, som han utan gjorde. Han kände någonting där. Men sen om det hade med själva återbrottet att göra har vi inte fått reda på.
Ja, tråkigt är det i alla fall. Det är tråkigt.
Men det har ju blivit ett helt annat mästerskap.
Ja, det har det blivit.
Och jag tycker det var någon av förarna som sa det efteråt här att det har verkligen höjt nivån på de förarna som är kvar, för att nu vet alla att nu har jag en realistisk chans att vinna.
Precis så är det.
Och det har de inte haft innan. För att de har vetat det, att slå Marquez, det gör man inte utan att han slår sig i princip.
Nej. Och alla på den här nivån är sådana vinnarskallar, så att det är ju bara, man ser ju det i intervjuer och man ser det under race, eller att det är ju egentligen bara segraren som är på riktigt glad.
Mm. Ja, absolut.
Så att det är klart att det har öppnat upp andra positiva saker, men för Marquez del och för ändå skulle jag vilja säga underhållningen, för det har vi också hyllat Marquez för. Han bjuder ju alltid på spektakulär körning. Han är den som alla vill, han har liksom lyft. Han har ju lyft racingen också ett antal nivåer. Tvingat andra förare att pusha betydligt mera.
Absolut.
Ja, men nu är vi i ett läge utan honom och det är jämnare än någonsin.
Det klarar sig bra hittills.
Ja, det får vi säga.
Sen ska vi se lite framåt. Vi tar det när det närmar sig ju racehelg och sådär. När vi går in för nästa Misano-race. Men i min värld så tror jag att Yamaha kommer bli väldigt, väldigt svåra att stoppa i år faktiskt. Även fast de har motorproblem och bromsproblem. Nu passar banorna dem. Jag tror att Quartararo blir... Nu har han fortfarande ledningen, ska vi komma ihåg, i mästerskapet med 3 poäng. Det kommer bättre banor för honom. Han kommer vara stentuff i Misano.
Det kanske blir den nya... Vad heter det? Kronprinsen nu då, som snabbt blev kronprins, tar över ledningen eller liksom ledartröjan i det här mästerskapet då, från Marquez.
Ja, ja. Sen om det är bestående eller inte, vet inte. Men vi ska komma ihåg att de 3 banorna som har varit är Yamahas absolut sämsta på hela kalendern. Nu kommer bara bättre. Och visar han bara lite av den farten han hade i Jerez när han tog dubbelseger och utklassade motståndet, så kommer det gå bra för Quartararo och Yamaha.
Du, nu spinner vi inte in på nya ämnen.
Nej, nu är klockan 22.30. Och vad är det för dag? Onsdag.
Ja, det är fortfarande onsdag. Jag tänkte, det har inte gått över midnatt än, va? Nej, så länge har vi inte suttit.
Nej, men det blev en bra... Det blev nästan 2 poddar. Kanske får dela upp den.
Ja, kanske.
Nu kör vi ut.
Ja, vi avrundar och tackar för att just du lyssnar.
Hörs nästa vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.